Hej.
Hej.
Hur är läget?
Allt är finemang.
Det är oktober.
Red October. Det är otroligt spännande just nu.
Ja, det är det.
Nu tror jag att alla har haft så bra tålamod och alla har väntat och alla har längtat.
Det där med bra tålamod, det kan vi kanske.
Ja.
Vi har haft tålamod i alla fall.
Ja.
Jag har inte haft så mycket val.
Nej, det har vi inte. I vanliga fall har jag jättedåligt tålamod. Men nu har det ju gått,
snart 2 år.
Ja, snart 2 år.
Du kommer ihåg att vi spelade upp Kim Clement. Och så sa han, when another Snowden, alltså Edward Snowden, arises. Mm. Och nu hade vi ju en ny läcka, Pandoras ask, som öppnades här. Sen 2013 så har vi haft en mängd läckor. Vi har haft Edward Snowden, vi har haft WikiLeaks med Seth Rich, troligtvis. Vi har haft Panama-papprena som kom ut med massa skalbolag och så. Vi har haft Q, nu har vi Pandoras ask. Och igår så dumpade WikiLeaks en hel massa fler dokument. Mm. Så att vi har haft läckor liksom hela tiden. Där vi har fått se en annan värld.
Mm.
Då står det så här, börs-vd och en av landets rikaste familjer i Pandora-läckan. Läckan, inom citattecken. Så om ni har ju valt en bild på Nasdaq. Och det är lite intressant. Så bland de svenskar som identifieras i den nya Pandora-läckan om tillgångar som göms i skatteparadis finns bland annat en börs-vd och en av landets rikaste familjer. Det är ungefär 200 svenskar. Läckan då, det är ungefär 12 miljoner dokument. Och det är mer än 330 politiker från 90 länder. Det är 35 nuvarande eller tidigare världsledare. Presidenten av Kenya, Ecuador, Tjeckien. Och det är 600 journalister från 117 länder som har jobbat med den här granskningen. Och då är ju frågan, vem har de fått de här dokumenten av?
Eller Durham?
Ja, jag tror att det är Durham. För att Q har ju då skrivit en Q-post om Pandoras ask. Och där ser vi att det är kopplat till Hunter Biden. Så vad har Durham gjort? Jo, han har ju utrett Russiagate, Spygate, Hunter Biden. Det här är ju kopplat till det då.
Mm.
Men jag tänker så här. Direkt när det här kom ut så var det ju en hel del i vår rörelse, vakenrörelse, som skrev då att det här är en läcka från den djupa staten. Så djupa staten har alltså avslöjat sig själva.
Precis.
Mm. Och vad händer då? Jo, då tänker de vakna så här att nej, men även om vi har vetat om det här, för Kuba har berättat det här. Vi vet om det mesta av den här informationen.
Men också de som inte är vakna förstår ju, okej, har de haft helt andra regler än oss?
Ja, alltså eliten har haft andra regler. De har haft, det här alltså är ju hur de har skattesmitit, satt upp skalbolag, hur de har massa tillgångar, fastigheter och så som de inte har redovisat.
Alltså till exempel om vi säger jag är ägare och ledare över företaget, men jag står inte på pappret.
Exakt.
Precis. Ja.
Och de skriver då att det här avslöjar en helt nytt parallellt finansiellt system.
Mm.
Så ett sätt att sätta upp bolagsstrukturer som gör att du omöjligt kan spåra vilka de egentliga ägarna är. Och jag tänker så här, med den här läckan då, det var ju 11 presidenter i Latinamerika. Som presidenten i Ecuador. Han blev vald för att han skulle bekämpa. Han sa att han var mot korruption. Och så visade det sig genom det här då att han är korrupt. Så det bara visslar om det.
Mm.
Alltså man får tänka på det, den här presidenten bor någonstans. Han har barn och barnbarn, kusiner, fastrar, mostrar. Och han har haft en bekännelse. Och sen är verkligheten någon helt annan.
Mm.
Så kommer vilken folkbildningseffekt får det här? Kommer folket älska honom?
Nej, absolut inte.
Så rent folkbildningsmässigt så blir ju folket inte så nöjda. Om du tänker Kenya, han gick också till val, alltså presidenten i Kenya, han gick ju till val på att han skulle bekämpa korruption. Och sen är han korrupt själv. Ja, men då kommer ju inte folket lyssna på honom mer. De kommer inte rösta på honom, de kommer inte gilla honom. Så att det här får ju med sig så mycket.
Men det förstör ju också väldigt mycket, för tänk så kommer det en bra ledare som faktiskt vill gott för folket och säga men korruption ska inte finnas i det här landet.
Och, men det var det han gjorde.
Ja, men eftersom den förra ledaren sa så och det visar sig att han är korrupt. Hur ska man kunna lita på de nya ledarna?
Nej, och det är ju där, och det lustiga var att det var ju väldigt många även i Sverige i vår vakenrörelse som var blicksnabba med att få folk att nej, men titta inte på den här läckan, den är finansierad av Soros och så vidare. Och då vågar inte, även om vi har väntat på den här informationen, så vågar inte vi dela om det här. För vi tänker att oj, det här kanske är finansierat av djupa staten.
Men varför skulle det vara det? Man får ju också tänka lite logiskt, eller?
Nej, men jag håller helt med. Och jag menar, det här är ju ett folkbildningsprojekt.
Mm.
Och de effekterna den här informationen får blir ju att folk tappar förtroende för systemet. Så hur fäller du ett system? Hur får du folk att inte ha förtroende för system och säga nej?
Du publicerar sanningen.
Den här läckan.
Ja, till exempel den här läckan.
Exakt.
Och eftersom jag tänker så här, vi har ju väntat på att den här informationen ska komma ut. Och vi alla har liksom förstått att det här händer. Och sen när det väl kommer ut och vi har väntat typ i 2 år. Ja, då ska man bara, nej, det här är...
Titta inte hit.
Men vadå? Det här är en seger. Vi ska ju fira att det här har kommit ut så att fler kan vakna upp och förstå. Oj, 200 svenskar. Kanske det är lite korrupt i alla fall.
För det här är ju sant.
Mm.
Oavsett vem som har finansierat det. Om vi nu säger att djupa staten ska vara så dumma i huvudet så de finansierar det själva.
Ja, men då applåder till er helt enkelt.
Ja,
för att det gynnar ju bara... Att fler ska vakna upp helt enkelt.
Ja, och förstå att det här är ett korrupt system.
Ja.
Och att det har varit det hela tiden. Och att vi är grundlurade. De här reglerna som de har haft, de har inte hjälpt för oss. Men jag tänkte att vi skulle lyssna lite på vad Carl Norberg säger om den här läckan.
För de som undrar över den här läckan då, så är det ju naturligtvis för att göra den här typen av sammanställningar och så vidare. Då har man de här journalisterna då som har... Då är någon mån fått något material till sig tillsänt då av någon. Då. Och den här någon då har haft insyn under lång tid i det brittiska eller då den brittiska kronans offshore-system, de här offshore-bankerna. De här som nu mera vill ha sin fritid tillbaka, höll upp sig med frihet i alla fall. Och man måste nog tänka lite grann på det, här sitter faktiskt ihop hela tiden. På så vis. Och det är klart att det kan ju ta en jävla tid alltså. Det annars det där. Utan det och så lång tid har vi inte på oss. Liksom, man kan inte hålla på i 1000 år med det här va. Och under tiden hinner alla journalisterna bli lika korrumperade som... Ja, och så vidare. Mm. Utan det är bra att ta lite från varje håll. Så där får de i alla fall hålla ögonen på varandra. Och ha tillgång till samma material. Och så vidare. Så de kontrollerar varandra. Så det inte här blir helt värdelöst om vi säger som så. Då kan man väl tänka sig så här, vilka kan det ha varit då som har sån stor datamaskin som kan hantera det här? Vilka kan det vara? Kan det vara IRS och kan det vara SEC som i sin tur är understödda av amerikanska utrikesdepartementet som i sin tur har kontakt med andra länders underrättstjänster som vi kontrollerar. Man skulle väl kunna säga att om de samverkade med till exempel Ryssland, då skulle det åka en annan rysk oligark i det här också. För det gjorde det visst, ja. Bara i led. Mm. Det är ju konstigt. En och annan tech-miljardär från Kina kanske. Vem vet. Kan ju vara så. Faktiskt. Eller rättare sagt, det är så.
Ja. Carl Norberg, vi vet ju att Durham har hållit på med en utredning i flera år. Han har precis gjort sin första arrestering. Den här advokaten från Perkins Coie. Hillary Clintons. Och... Nu kommer allting komma fram.
Mm.
Om Russiagate, om Hillary Clintons e-mail, om Clinton Foundation, om Haiti, om human trafficking, om organiserad brottslighet, om korruption. Så att om vi tror nu att de som har sänt det här 12 miljoner filerna till de här journalisterna,
mm.
tror vi verkligen på allvar att de har gett bort alla godbitar?
Nej.
Det har de inte.
Så utan, går det inte till, nej.
Och vi vet att de har ett väldigt stort team som jobbar med det här. Men det här blir ju ett sätt för dem att få lite hjälp. Här fick de 600 journalister som hjälpte till att gräva och koppla ihop. Och, det är ju perfekt ju.
Men det jag tycker är coolt är att förra oktober så trodde ju vi att Red October var alltså förra året.
Ja.
Men vi är redan här nu, oktober i det här året.
Ja.
Och jag tycker det är så himla häftigt. Förra året så längtade vi till oktober, Red October. Men det här året känns det som att vi inte ens har typ tänkt på det. Utan det är bara, oj, det är nog det nu.
Men sen är det vissa som säger så här, ja men du vet, om det här kommer ut i mainstream media, då kan det ju inte vara white hats.
Mm.
Men det stämmer ju inte. Som vi har sagt, vi tror ju att media har fått 3 direktiv. Business as usual, mer sanning i den takt som de bestämmer och väldigt motstridiga budskap. Och du läste ju upp förra veckan när du bara scrollade på samma sida, så ena gången var att alla ska ta boosters och nästa gång, nej vi behöver inte boosters.
Mm.
Så de här motstridiga, och det är ju till för att folk ska börja tänka, men det här verkar ju konstigt. Först sa de så och nu säger de så här. Mm,
exakt. Liksom... Och en del jag hörde pratade på stan då var att, aha, så nu är bara corona helt plötsligt borta, men de publicerar fortfarande dödsfall och att fler ska ta vaccinet. Ja men nu kommer det en jättestor våg och det har aldrig varit så här hög, alltså
smittspridning.
Och därför måste vi ta mer vaccin, men ändå så öppnar vi upp. What? Du vet, har det helt plötsligt försvunnit? Eller vad de publicerar annat på nyheter? Så jag tänkte,
ja, men det är de här motstridiga budskapen.
Precis,
ja.
Men där har vi ju lite människor som ändå ifrågasätter.
Ja, ja, ja. Snart kan ju nyheterna väcka döda. Mm. Så det är liksom, det är snart får man nog
ja, men så är det faktiskt.
Kanske bara sätta sig och titta lite på. Och när man ser den här läckan, då måste man tänka, okej, var kommer den här ifrån? Vilka effekter får det här rent folkbildningsmässigt?
Mm.
Gynnar det här våra syften? Om du ska fälla ett system, du ska fälla förtroende för systemet framförallt. Gynnar det här det? Ja, men det gör det. Eller hur?
Mm. Ja, men det är det ju, ja. Absolut.
Och det är ju som vissa säger att Q är en psyop från CIA, att det är CIA själva.
Mm.
Ja, men varför skulle de... Liksom...
Men det gick ju så bra för dem när de... När ingen hade fått reda på informationen, eller ingen, ja. inte så många i alla fall. Nej. Som nu. Nu demonstrerar ju alla för att det har varit det här informationskriget. Och alla har fått reda på informationen. Och nu demonstrerar ju jättemånga länder över hela världen.
Ja, men jag kan säga så här. Det är ju det här som vi har läst upp. Jag kommer inte ihåg vad citatet kommer ifrån. Men det är så här. First they ignore you. Så först blir du helt ignorerad.
Mm.
Och det blev ju vi först. Then they ridicule you. Sen förlöjligar de dig.
Mm.
Ja, vi är platta jordare. Vi är foliehattar. Förlöjligade oss. Mm. Then they fight you. Så sen försöker de bekämpa dig. Och om vi tittar på Australien och överallt så är det liksom demonstration. Det är riktigt clinch.
Mm.
Så de försöker bekämpa oss. Alltså fight you.
Mm.
And then you win. Då vinner du.
Precis, för vi alla har ju publicerat vårt första inlägg någon gång på sociala medier. Och vi alla var lite, okej, men jag kör liksom. Och sen kanske vi inte fick respons direkt. Men vi kanske fick det på andra eller tredje eller den femte. Och vi fick hat och hit och dit. Och sen så förlorade vi ju en del vänner.
Så var det ju verkligen.
Ja, men så var det ju verkligen. Men... Efter detta så kom, jag är glad att jag har gått ut med vad jag står för och vad jag vet och vad jag förstår i detta. För sen när det här verkligen kommer ut och att fler människor förstår det, då höjs ju ens förtroende hos en som människa.
Ja, att du vågade, du hade mod och du stod upp. Det känns som att den här läckan då, om det nu var en false flag, vilket inte var, utan de släppte det här på söndag kväll, lite kort så här. Alltså det pushades ut, men sen om du gick in på headlines på telefonen så fanns det varken på söndagen eller på måndagen. Utan då kom ju en annan nyhet. Lars Vilks.
Mm.
Och den pushas överallt i alla nyheter. Och vem var han då? Det var ju han som gjorde karikatyren av Mohammed. Men varför? Det här pushas samtidigt. Och det är så mycket som inte går ihop i den storyn. Alltså det är så mycket oklarheter. Först var det då en olycka och sen utreds det som mord. Men det bara fick så himla mycket attention. Och det var ju samtidigt. Det var verkligen så här, kolla nu på den här nyheten. Kolla inte på den här läckan. Och sen har vi då många i vår rörelse liksom, som direkt var ute och sa att det här är för den djupa staten. Vilket gjorde att vi lät oss tystas.
Mm.
Så nu det du ser... Folk delar så det om Lars Vilks. Vem men, bryr sig? Och vem vet, vi vet inte ens om han är död.
Nej. Och vi vet inte allting. Vi kan ju ta del av hur vi tänker och information av varandra. Jag kan ha en tes, mamma kan ha en annan tes. Men sen kan man mötas på mitten och försöka hjälpa varandra vad som kan vara rätt och inte rätt. Alltså förstå vad som händer och varför det händer. Vi måste också ha en slags ödmjukhet och förstå, okej, men det är ju kanske... Inte logiskt, men det kanske är mer logiskt. Och så vidare. Att man är bara ödmjuk i detta.
Nej, men jag blir misstänksam när någon som inte brukar skriva helt plötsligt går ut och liksom har en färdig tes sekunder efter det har hänt.
Ja, alltså, det är ju jättesvårt att bara komma på direkt också.
Ja, och en lång, välskriven text. Jag la ut direkt på söndagen och så massa artiklar från internationella medier och från svenska medier och så. Och försöker jag klargöra då, vad är det här? Sen gick jag såklart till Q-posterna och så hittade jag två inlägg. Och då står det så här, det är post 4888. Då är det en länk till New York Post som handlar om Hunter Biden och hans band till Kazakstan. Och så står det, subpoena of all Hunter Bidens financial records. Death blow. Pandora's political elite box Q. Så han kallar det här Pandoras politiska elite box.
Mm.
Om Q då skrev det här i 18 oktober 2020 så måste ju den här läckan eller den här boxen med information, den måste ju ha jobbat på hur länge som helst. Tror vi att det här kom nu? Oh, det var bara någon som kastade 12 miljoner dokument till lite korrupta journalister. Och sen ger det då en insyn i djupa statens skuggvärld.
Nej.
Alltså, som minskar förtroende för hela systemet. Som hjälper folk att vakna upp.
Nej, det, jag tycker det är helt fantastiskt att det har kommit ut i alla fall. Och jag kommer inte klaga på det. Utan det har kommit ut och sen så går man vidare och så väntar man på nästa artikel som ska publiceras. Var du klar med Pandoras?
Ja.
Ja. Men det hände ju en väldigt spännande sak igår.
Mm, gjorde det?
Ja, vi hade ju då tränat tillsammans och klockan var typ 7. Och sen så skulle vi gå in på Facebook och Instagram när vi var på väg hem då. Men det gick inte.
Nej,
det var alltså helt nedstängt i 7 timmar. Mm. Och jag tyckte det var jättespännande. Jag tyckte det var jättekul för att det var verkligen någonting hände nu.
Ja.
Och det är typ som att det var en liten förberedelse på vad som faktiskt kan hända. Hela internet kan ju helt stängas av. Men det här var ju liksom, det kliade inte så mycket med 7 timmar på kvällen. Du vet, man var ju ändå lite trött, man kan gå och lägga sig, man kan umgås med familjen.
Ja, och det har ju kommit fram då jättemycket olika saker här. Både att de här DNS-ompekarna var borta och att man hade tömt servrarna, vilket tyder på att Facebook var inte bara borta utan det var alltså, eller nere, utan det var helt borta.
Mm.
Jag såg till och med att domänen var utsalu och så här.
Helt sjukt.
Ja, men det är ju igång igen, men jag tycker inte det, jag har försökt göra inlägg, jag har inte riktigt lyckats med det än.
Mm.
Eller igår lyckades jag inte i alla fall. Och sen är det så att Putin, han hade ju varnat Facebook. Då sa han så här, stop promoting pedophilia or I'll crush you. Putin issues a warning to Facebook. Stop promoting pedophilia or I'll crush you. Putin's administration threatened to slap devastating fines on Facebook if the social media giant failed to remove information that been prohibited in Russia on Thursday. Så att han, Putin sa det att du tar ner allting om pedofili. Annars kommer jag krossa dig. Så sa Putin.
Till vem då?
Till Facebook.
Wow.
Ta ner allting om pedofili. Annars kommer jag krossa dig.
Wow, Putin.
De här plattformarna har ju använts. För ja, ganska onda syften faktiskt.
Mm.
Och det är ju en uppfinning av CIA. Så vi lägger upp bilder på oss själva och på våra barn. Så det är perfekt ju. Vi gör hela jobbet åt dem. Vi skapar en databas till dem.
Mm.
Fatta, de får hjälp av miljarder människor. Liksom.
Mm.
Skapar den här stora databasen.
Mm. Helt sjukt.
Men du, i Australien
så
är det faktiskt att de har ju blivit av med en tyrann. Då skriver Trump så här, Pfizer lobbyist directed her to get more people to get the jab. She's mandated home confinement for those refusing it. The people call her out and boom, one less tyrant in power. Never give them an inch. Så det var ju spännande. Och hon har ju nu blivit anklagad för korruption. Och genom hela pandemin så har ju hon varit en talesperson. Hon har alltså varit en riktig tyrann. Det är liksom att lyder ni inte oss, vi kommer bötfälla er, ni måste stanna inomhus och så. Så sen när hon avgick då så blev ju folket jätteledsna. De lät faktiskt inte alls ledsna. Gladys Berejiklian, hon deklarerar här sin avgång.
Therefore it pains me to announce that I have no option but to resign from the office of Premier.
Nej, de blev inte jätteledsna när hon deklarerade att hon var tvungen att avgå.
Nej, men alltså vad många det är som tvingas avgå eller vill avgå.
Ja, eller tvingas avgå. Ja. Jo, men alltså, och det är ju så här att vi är ju stormen.
Ja, det är ju så.
Ja, de kommer inte kunna gå ner för gatan som Q skriver. Så är det bara.
Nej, det är häftigt. Det kanske är så att en del har redan blivit arresterade och att det kanske finns kloner där uppe spelar lite teater. Eller så kommer de bli arresterade och få spela lite teater lite till.
Ja, men många är ju inte live heller, så att vissa har man ju inte sett live på hur länge som helst.
Ja, men precis. Det är ju bilder och det är, ja, det är intressant detta.
Det finns ju avancerad teknologi om man säger så. Men du, vi måste prata om en annan sak. När vi pratar om vaxet då. Det är ju någonting som vi fick lite kritik för faktiskt i förra avsnittet.
Mm.
Nummer 18. Och då var det då att vi pratar inte så mycket som om dödsfall och biverkningar så från vaxet.
Mm.
Vi har pratat om det. Men grejen är så här, om vi säger nu att det här är,
alltså vaccinet då, om vi säger att det är dödligt och alla som tar det kommer dö, då finns det inga goda, då finns det ingen god plan om alla kommer dö som tar det.
Nej. Och då kommer Trump gå till historien som den värsta mördaren i världshistorien. Man måste bestämma sig, vi vet inte vad det är i de här injektionerna. Det vet vi inte.
Nej.
Men om det är ett dödsmördargift, då är det kört, då finns det ingen god plan. Då finns inga goda människor. Och då är allt hopp ut ändå.
Alltså det var ju deras plan. Alltså genom detta eller något annat vaccin att minska befolkningen till 500 miljoner människor.
Ja, men deras plan var ju liksom the great reset och total kontroll och en teknokrati.
Mm.
Men de kommer inte lyckas med det. För de har inte ens kontroll över telekominfrastrukturen.
Nej.
Det kommer inte bli på det viset. Och nu ser vi att en efter en avgår, åker dit för korruption, avslöjas i olika läcker. Så att man liksom snor ju remmen om dem hela tiden nu.
Och sen måste man också tänka på att det här är ett folkbildningsprojekt.
Ja.
Så det står ju på att corona, att så här många har dött av corona, det är 200 människor per dag och ja, det är flera tusentals dödsfall. Och det är då får man ju också tänka på vaccinet, att man kan inte heller lita på den statistiken som de ger av hur många som har dött och hur många som inte har dött av det, exempelvis. Och nej, hur många som faktiskt har tagit det också.
Men sen säger ju folk så här att nej, men det är ju inte, det är ju media försöker dölja det här. Men det håller inte jag alls med om. Det stod till exempel på Aftonbladet idag att det var Christian, 44, fick blodpropp i magen, misstänkt vaccineffekt. Det har stått om de här äldreboendet då, att det var 8 eller 9 personer som dog. Så att de kör ju rätt hårt. Om ni tänker till så kör de rätt hårt liksom skrämselpropaganda om vaccinet. De kör ju båda budskapen hela tiden.
Precis.
Men Trump sa någonting intressant. När det gäller Biden så skrev då Trump på Twitter, så skrev han så här: "They're hiding Biden. The fake saline booster shot probably reacted with all that Botox." Så han sa, the fake saline booster shot probably reacted with all that Botox.
Okej. Okay. Ja,
och vad betyder saline då? Ja, men det är koksaltlösning. På Lunds sjukhus så sa de då att det var väldigt många som hade fått koksalt i deras injektioner.
Mm.
Och att de inte visste vilka utav alla de som hade fått vaccinet.
Mm.
De visste inte vilka utav det var som hade fått koksalt.
Nej.
Nej. Och här har vi Trump som säger då att det Biden fick var koksalt. Så är det koksalt i de här? Är det någonting som inte är skadligt? Hur stor procent är det alla injektioner? Det vet vi inte. Vi har ingen aning om detta. Men någonstans så är det så här, det här är två sidor. Man kan inte både säga att det här är ett dödsmördarvaccin och att man håller på Trump. och liksom White House och den här planen. Det går inte ihop.
Nej.
För att om det här är farliga vaccin som Trump har promotat, Trump har gett dem viss ansvarsfrihet, då är han den, och det här visar sig vara giftigt, då är han den största mördaren i världshistorien.
Ja, så är det ju.
Ja, så det finns, man får liksom välja sida nu. Att vad är det vi tittar på? Varför pushar media allt det här om dödliga injektionerna? För det gör de.
Mm.
Det är inte bara vi vaknar att de försöker dölja siffror på dödsfall och så. Så är det inte alls. Utan det här är någonting som, jag vet inte 100% allting. Men jag litar på att det här inte är det. För då faller allt ihop. Jag tänkte vi ska bara höra på vad vi kör lite Carl Norberg idag. Men jag ska bara visa lite vad han sa om just det här ämnet då. För han, vi pratade om det här. Så på förekommande anledning så säger han där i måndagsmyset.
De här kvantdatorerna har kunnat räkna ut att man måste alltså ta det här i lagom delar. Lagom steg. Så att informationen inte blir helt osmältbar. Kan det vara så? Kan det vara så att det ligger en planering? Eller finns det ingen planering? Så mycket kan vi ju säga i alla fall att ja, om Donald Trump har hejat på eller drivit på för att få igenom de här vaccinen och de är jätteskadliga, då kan vi säga så här, då är så att säga kampen mot den djupa staten i princip över. I så fall. Om inte de militära underrättelsetjänsterna, de rena delarna alltså, har haft koll på det här, då är det illa. Men saken är nu den att både Space Force och stora delar av NSA och till och med delar av FBI och CIA består faktiskt inte av kompletta moraliska idioter. Det är faktiskt inte så. Man kan till och med drista sig till att säga det finns säkert en annan förskrämd figur inom de svenska underrättelsetjänsterna som inte är totalt tappade i alla fall. Det är nog rätt säkert.
Så det var också från måndagsmyset igår då, den 4 oktober. Ja, nej men det här är, man måste tänka till nu, vad är det vi tittar på? Och du kan inte både ha en god plan, en konstellation som motverkar den djupa staten, som har deras playbook, som har kontrat dem, som är i kontroll, samtidigt som du har ett dödligt biovapen på drift som rullas ut över hela världen, alla befolkningar. Man måste välja sida. Du kan inte både sprida den typen av information och tro på planen. Det går inte.
Nej.
Och jag har tittat lite på Trumps uttalande, jag har tittat på General Flynn, jag har tittat på Sidney Powell, jag har tittat på Lynn Wood, Mike Pompeo, alla de här va, som jobbar i den här konstellationen.
Mm.
Ingen utav dem sprider någon fearmongering överhuvudtaget om vaccinen.
Ja, men det är viktigt faktiskt att när man då försöker få fler att vakna och vill att fler ska vakna upp, då är det ju väldigt dumt att skrämma dem också. På ett sätt.
Ja, eller slå dem i huvudet att du har tagit fel beslut, liksom, nu kommer du dö. Och det är så här, vi vet inte vad det är i de här injektionerna.
Nej, det är som när man säger att den är den och den är den och man har fördomar och man säger att den här människan är med den andra sidan och så hit och dit. Man får vara jätteförsiktig för man vet inte om det.
Nej.
Men när man vaknar upp, ja, man blir skeptisk till allting. Men det betyder inte att man behöver skriva det offentligt och liksom säga det till alla när man inte vet om det, till exempel.
Ja, men alltså det blir så tydligt för mig nu att vi har två läger här. Det ena är fearmongering, alla kommer dö och så här. Och sen har vi den andra sidan. Det går inte att ha en fot på båda sidorna. Utan nu måste man bestämma sig för vad man tror på.
Mm.
Och Jag tror på planen. Det jag ser geopolitiskt och finansiellt, så ser jag hur den djupa staten hela tiden förlorar slag efter slag. Vilket är ett tecken, ett bevis på att White House är i kontroll. Jo, men om de är i kontroll och de är goda och det finns en god plan, då kan det ju inte samtidigt vara ett biovapen som rullas ut mot hela befolkningen över hela världen.
Mm.
Det går ju inte ihop. Så ja, jag vet inte. Men jag gör den, och speciellt vi som går ut med våra namn och vår bild. Vi kan liksom inte stå på båda sidor, utan vi måste bestämma oss för vad vi tror på. Och vi tror på planen. Så är det bara.
Mm.
Men du, Projekt Veritas, de kommer nu göra ett avslöjande om Pfizer.
Jaha,
ja.
Vad intressant.
Ja, och det är ju då whistleblowers där. Och det de säger i den här videon, vi ska spela upp en kort video, det är ju att naturlig immunitet, att du har haft covid, den är mycket, mycket, mycket starkare än det som man får genom de här injektionerna då, som inte är ett vaccin, utan det här är ju ja, jag vet inte vad det är faktiskt.
Nej.
Om det är koksalt eller vad det är i varje spruta. Det är, jag har liksom inte analyserat alla miljoner sprutor. Jag har ingen aning. Men vi ska bara lyssna lite kort på Projekt Veritas här.
Natural virus, so your antibodies are probably better at that point than the vaccination.
Nick Carl is an experienced biochemist at Pfizer with a history of working in the pharmaceutical industry. Nick admits to our undercover journalist that those who've had COVID have stronger immunity than those who've received the Pfizer COVID vaccine.
When somebody is naturally immune, like they got COVID, they probably have better, like not better, but more antibodies against the virus. Because what the vaccine is like I said, that protein that's just on the outside. So it's just one antibody against one specific part of the virus. When you actually get the virus, you're going to start producing antibodies against like multiple pieces of the virus. And not only just like the outside portion, like the inside portion and the actual virus. So your antibodies are probably better at that point than the vaccination.
But don't take his word for it. Two other Pfizer scientists echo the same sentiment.
So I mean, well protected, like as much as the vaccine?
Probably more.
How so? Like how much more?
You're protected most likely for longer, since it was a natural response.
We're like bred and taught to be like vaccine is safer than actually getting COVID. You cannot like talk about this in public. If you have antibodies built up, like you should be able to prove that you have those built up.
I mean, I still feel like I work for like an evil corporation. They're trying to keep track of everyone that's been vaccinated versus the census of how many people are actually reported. Basically, our organization is run on COVID money now. You don't talk about anything that can possibly implicate you or like Big Pharma. Like even if you shut the door to the office, it's kind of like, who's listening?
I specifically have like, oh god, I signed the NDAs against this.
Och de skrev ju det i början liksom, att det var mycket bättre att om du hade haft covid, då skulle du inte ta den här injektionen för att du hade ett bättre skydd.
Mm. Alltså det är inte många som har fått corona två gånger. Alltså det är ju många som har liksom...
Jo, men vi vet ju inte ens, alltså de testerna som vi har visar 97% fel svar.
Ja.
Ja, så att vi vet ju inte.
Nej.
Jag är ju rätt säker på att jag hade det, men jag blev ju jättedålig.
Mm.
Min sambo, han tog ju sånt antikropp.
Mm.
Och han hade ju antikroppar.
Mm.
Men han blev ju väldigt lindrigt. Han var ju sjuk i typ 3 dagar med feber och fick inga andningssvårigheter och så. Nej, men så det är mycket motstridiga budskap. Och jag tror att det är farligt också för oss att gå ut och säga att det här är på det ena eller andra sättet.
Ja.
Utan vi måste försöka hålla oss också till till det vi vet, det vi ser.
Och det är jättesvårt att liksom investigate. Alltså varenda rabbit hole, alltså varenda fall och varenda nyhet, det är jättesvårt.
Och vem ska man lita på?
Men alltså jag tycker vi alla är så himla duktiga. Alltså vi kan ju bli agenter efter detta. Alltså.
Ja.
Det är ju helt klart liksom en stor check på CV:t.
Ja, nej men så är det ju. Nej men, och vi är ju så många som hjälps åt, men vi får tänka på att det är ju så... Det är så mycket desinformation från, även från vår rörelse. Så att det är svårt att hålla tungan rätt i mun. Någonstans får man ta ställning till vad man tror på. Så får man följa den linjen. Och skulle jag bli helt motbevisad. Om vi nu säger att det här är livsfarligt. Ja, men då finns det ingen plan. Då är Trump den värsta mördaren i världshistorien. Och jag hade fel. Men jag har å andra sidan haft fel hela mitt liv. Jag har blivit så grundlurad hela mitt liv.
Ja. Det viktigaste är att man har ifrågasatt och att man har sagt nej till korrupta politiker och att man vill förändra systemet. Och har man fel om vissa punkter? Ja. Har man rätt om vissa punkter? Ja. Bara svälj stoltheten, bli mer ödmjuk och bara känn inre frid och ro och bara glädje. Vi alla har fel ibland, vi kan inte veta allting, men... Fortsätt alltid att kämpa och ge aldrig upp.
Nej, men så är det ju. Men du, vi ska prata om de här medgivande blanketterna. Han, Christian Slater, nu kanske jag uttalar hans namn fel, men han är ju jurist. Och han har ju en dotter som börjar gymnasiet nu. Jag har en dotter som precis börjat gymnasiet. Hon fick en blankett att fylla i. Med anledning av det förekom en kortare mejlkonversation med skolan som ni hittar i kommentarerna nedan. Då jag värnar om min dotters integritet så får ni klara er utan namnet på gymnasieskolan. Då får man skriva under då att de har tillgång till journalen, hela journalen. Då skriver Christian då till den här skolsköterskan, eller till rektorn då. På vilket sätt menar skolsköterskan att uppgifterna ur den tidigare journalen är nödvändiga för att kunna utföra de hälsokontroller som erbjuds under elevens skolgång? Vilka hälsokontroller är det specifikt som avses? Då svarar den här sjuksköterskan då, eller skolsköterskan. Hej, jag är skolsköterska på gymnasiet. Du undrar varför vi behöver den tidigare hälsojournalen. Du undrar vilka hälsokontroller som avses. Skolhälsovården, elevhälsan, är frivillig på samma sätt som besöken på vårdcentralen. Det är ni som är vårdnadshavare som avgör om ni önskar ta del. När eleven går på gymnasiet och vi ber om en underskrift för att få rekvidera skolhälsovårdsjournalen så är det för att kunna ta del av om eleven har något som behöver följas upp. Det kan vara vaccination eller andra hälsofrågor. Det som erbjuds i årskurs 1 på gymnasiet är ett hälsosamtal. Och då skriver han ett långt mejl som svar. Och då svarar Christian Slater i mejl så här. Och han kopierade också rektorn, för rektorn är ju ytterst ansvarig då. Då skriver han så här. Det var ju kanske inte något tillfredsställande svar. Du efterfrågar alltså journalen i princip utan annat stöd i lag som ges i kapitel 12, offentlighets- och sekretesslagen. Det finns ingenting i patientlagen som ger dig vare sig rätt eller anledning till att efterfråga tillgång till de tidigare journalerna. Om du inte på förhand har befogad anledning att titta i dessa. Att som du gör nu efterfråga generellt medgivande om att ta del av samtliga elevers journaler på det sätt som du nu gör i den utformning som medgivande blanketten har, där du inte informerar om hur det faktiskt förhåller sig med lagstiftningen och ditt syfte av att vilja ta del av journalen. Ja, och så fortsätter det här då. Då är det så här att det här har ju blossats upp nu för att det är det här med vaccinationerna. Och då är ju frågan när du tar in, du vet om någon ska gå in i din journal. Man kan ju spärra sin egen journal på 1177. Så om någon ska gå in i din journal, det får ju bara en läkare göra om du har sökt vård. De får inte när som helst bara gå in och kolla i din journal för att de tycker det är kul. Utan du har rätt till sekretess på dina personuppgifter. Och vi har ju GDPR också ju. Och då, så en läkare kan inte gå in hur som helst. Men det här medgivandet, det är så generellt som skolan efterfrågar nu. Så att det innebär att de kan egentligen gå in och bara titta i den när som helst. Utan att ha en anledning. Eller utan att eleven för den delen har frågat om det.
Precis.
Och det här är ju då, det här strider mot tre lagar. Och den som är ytterst ansvarig för skolans verksamhet.
Det är ju rektorn.
Det är ju rektorn. Det här är också, nu är vi tillbaka, märker du det? Vi är tillbaka på det svenska rättssystemet. Vi hamnar där hela tiden. Det är liksom det är fel på. Och sen är det klart att, jag menar, anledningen varför jag är emot vacciner. Det är ju, för det första, att det inte är godkänt. Och det har getts till människor. utan informativ samtycke. Om du tittar på elever nu då, från, vad är det, 12 år. Alltså vad förstår de om detta?
Nej, inte mycket.
Så det här är ju då fortfarande i experimentell fas, vilket innebär att det är ett experiment. Så oavsett vad det är i de här injektionerna så är det hela processen, hela förfarandet som är olagligt, som strider mot Nürnbergkoden, som strider mot våra mänskliga rättigheter, som strider mot Genèvekonventionen, som strider mot Helsingforsdeklarationen. Så att för mig är det här en principiell fråga. Det spelar ingen roll om det är skadligt eller inte.
Men jag får ju också tillägga en sak, att du har inte varit så mycket för andra vaccin heller. Inte bara detta vaccinet, utan andra också. Det är inte många vaccin som jag har fått tag i. Nej. Och när jag var typ, jag tror det var 11 år och jag skulle ta den här livmoderhalscancersprutan. Och alla andra skulle ta det. Och du bara, nej, du får inte ta detta. Mm. Och då så alla mina klasskompisar bara, varför ska inte du ta det? Och man bara, jag vill också ta det. Varför? Du vet, man förstod grupptryck. Inte. Det blir det här grupptryck, du vet, att alla andra tar det, för då ska de må bättre än mig och då kanske jag riskerar att få cancer där nere.
Ja. Och det var jobbigt med dig, men det var nästan ännu jobbigare med din lilla syster. Hon tyckte ju att det var, hon hade väldigt svårt med grupptrycket.
Mm.
Och så var det jag då, dumma mamman, som sa att hon fick absolut inte ta det.
Ja, men precis.
Nej.
Men alltså, jag kan ju bara säga att vi människor har ju funnits i hur många tusentals år som helst. Mm. Och jag tror inte på det där att bara ge piller och vaccin och sen så är det bra. Utan det finns många naturliga läkemedel får en att må ännu bättre långsiktigt och som verkligen kan hjälpa kroppen, alltså, att bli helad på ett ännu bättre sätt.
Ja.
Så jag tror inte riktigt på den här läkemedelsindustrin, utan det ska vara effektivt, det ska vara snabbt och det ska generera mycket pengar i slutändan. Så det får man ju också tänka på, att det är ju en miljardindustri.
Ja, och vissa skriver ju det, att ursäkta att jag inte litar på en miljardindustri som tjänar på att jag är sjuk och inte frisk.
Exakt.
Mm. Så att det finns ju många anledningar varför man ska kämpa emot det här. Och sen är det så att den här agendan som rullas ut nu, kopplat till vaccinen, med vaccinpass, med kontroll, med övervakning, man smyger in ännu mer övervakning, våra friheter begränsas. Det är ju de sakerna vi ska slåss för. Vi ska slåss mot tyrannerna, vi ska slåss mot att man inte får välja själv med sin egen kropp. Så vi ska slåss, och vi slåss ju. Mm. Du och jag slåss ju mot vaccinet.
Ja.
Men vi slåss ju inte mot vaccinet för att vi tror att det kommer döda alla.
Nej, för det är olagligt. Det är själva principen.
Ja.
Rätt ska vara rätt. Så är det bara.
Och sen blir jag alltid misstänksam. Det har vi ju pratat om. När alla bara pushar och pushar och pushar. Och det är grupptryck. Och bara, men har inte du tagit det? Men har inte du tagit det? Men har inte du tagit det? Och då blir jag så här, låt mig bara vara.
Ja, men du vet, vissa kändisar i Sverige och världen över gör så här komedifilmer. Till exempel om antivaxare. Så folk förlöjligar oss hela tiden och vill inte att vi ska vara med i samhället. Och många kändisar rushar in det här. Och om du läser kommentarerna också på massa inlägg och videos som kändisar publicerar. Och försöker förlöjliga oss som är emot detta då. Ja, det är inte så goda kommentarer.
Nej, kan man ju säga. Vi börjar bli många. Och det, man är mobbare. Man trycker på grupptryck. Det ska vara det kollektiva tänket. Nej, men jag, om alla går åt ett håll, då vill jag gå åt andra hållet.
Ja, så är det. Alltså, du är väl din egen individ. Varför ska du följa efter alla andra? Mm. Är du ett får? Nej, du ska ju vara ett stort lejon liksom. Hallå? Var är din identitet? Du vet, ibland så bara undrar jag. Du är så här, hej, vem är du? Liksom, berätta lite om dig själv. Jag saknar den här färgstarka människorna som bara skiner av kärlek och glädje och vågar bjuda på sig själva och vågar vara sig själva. Jag saknar den där gnistan, det där ljuset i människor.
Mm. Du, det finns ett konto på Twitter, Peter Sweden 7. Han har väl 200 000 följare. Och han blev faktiskt retweetad av Trump.
Mm.
Peter skrev så här då, Peter Sweden då, han skrev så här: Sweden status free, Norway status free, Denmark status free, Scandinavia has become the beacon of freedom to the world. Och då retweetade Trump det, så skrev han så här: love my Scandinavian patriotos, frihet. Det var väl kul,
ja,
att han ser oss svenska patrioter.
Ja, precis.
Men du, det är väldigt många fartyg nu. Jag såg en karta här. Lastfartyg med mat och förnödenheter som ligger och bara flyter och inte får komma in till hamn. Okay. Det är alltså hur många fartyg som helst. Så det står så här, ett lastfartyg som ligger utanför hamn kommer nu få vänta i 4 veckor bara för att komma in i hamnen.
Wow.
Ja, så vad händer med maten på 4 veckor om du ligger, först har de ju kört dit och sen får de ligga och vänta 4 veckor på bara för att komma in till hamnen. Ja, då ruttnar ju maten.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Jag hade inte ens tänkt på det.
Nej, om vi säger att du har clementiner liksom.
Ja, ja,
eller
ja.
Bananer. Nej, men det här är allvarligt. Det här är faktiskt, det är otroligt. Alltså det ligger fartyg så här överallt. De får inte komma in till hamn. De får inte lasta av sina varor.
Mm.
I England nu så säger de att de har inga lastbilschaufförer. Så att det finns ingen bensin, diesel, drivmedel. Det börjar bli tomt i butikerna. Så det vi har pratat om, det här med matbristen, det händer. Och det kommer slå till.
Mm.
Så att jag rekommenderar att man garderar sig lite.
Jag måste bara säga. Förlåt, men jag bara tänkte på en sak. Vad kommer din sambo säga när du har köpt mer ris och mat?
Ja.
Tej och kejl och ris, vad är det med dig?
Nu har det här gått överstyr, Cornelia. Nu har det här gått överstyr. Jag bara...
Ja, men det kommer ju snart. Nu är det ju röda oktober, ska du säga.
Ja, men han bara, det har du sagt i 1,5 år.
Ja.
Att vi ska ha bilen fulltankad, vi ska ta ut kontanter, vi ska bunkra mat.
Ja.
Men nu är det faktiskt så här, alla de här lastfartygen, de kommer inte in. Så att det kommer ju ta ett tag, men det kommer ju då bli tommare på hyllorna.
Mm.
Så att, ja, nej, men vi säger det igen då. Och det gör vi ju inte för att vara elaka, utan vi gör det för att vara snälla.
Ja.
Att bunkra lite mat. Och igår, när det var det här, ja, internet gick ner, så var det ju flera banker som hade problem.
Mm.
Och Klarna har ju haft problem i hela Europa. Så att det har ju varit lite med betalningssystemen också. Och bankerna. Så man ska nog inte underskatta att ha lite cash på fickan.
Nej, men det är ju alltid bra. Men när jag var yngre, alltså alla... Men i tonårsåldern och yngre än det, så skulle man alltid ha kontanter och kort.
Mm.
Man hade alltid det med sig när man skulle gå ut någonstans, eller så hade man det hemma.
Mm.
Så det är ju aldrig fel att ta ut kontanter. Alltså för det är, man kan inte lita på bankerna, och det har vi ju sett nu på senaste tiden. Så är det bara.
Men du, var femte ung känner sig deprimerad.
Ja, wow. Alltså nej, små hjärtan. Var femte ungdom känner sig deprimerad. Är det över hela? Det var väl över hela UNICEF världen som publicerade det, va? Eller som gav den informationen, tror jag. Alltså det förstår jag verkligen. För att det här samhället är ju så dystert just nu. Det är inte mycket glädje längre. Det är bara ytligt. Det är liksom ingenting folk... bryr sig inte riktigt vad som kommer inifrån, utan det ska vara fest, det ska vara botox, det ska vara fint hår, det ska vara Instagram, det ska vara, alltså det är för mycket liksom, och det ska vara bra jobb, annars är du dålig. Så även fast man ser bra ut men har dåligt jobb, ja men då mår man dåligt för det kanske. Ja, det är mycket som kan leda till att man känner sig deprimerad. Men också det, den största delen som jag tror, det är det här med ungdomsmottagningen och det här med p-stav, p-piller och hit och dit. Jag vet om det, att folk blir deprimerade av dessa, för om du tar p-piller till exempel, en del får ju biverkningar som att de går upp i vikt, de får finnar, de vill äta mer, och det leder till att de blir deprimerade. Och
ja, det, men de blir ju deprimerade av själva medicinen också.
Ja, men precis. De blir ju deprimerade av själva medicinen. Och det leder ju till att då erbjuder de att de får antidepressiv medicin. Mm. Så det blir som en ond cirkel, så att säga. Och det här är då för tjejerna, men också för killarna. Alltså man pratar mycket om att tjejerna är osäkra och så, men det är jättemånga killar som är jätteosäkra. Mm. De har ju också hög press på sig att ha. De fokuserar mer på märkeskläder. Tjejer kan ju ha från, alltså, billiga kläder. Vi bryr oss inte på den nivån. Men för killar är det väldigt viktigt att ha märkeskläder, ha en snygg bil. Mm. Att ha snygg kropp. Du ska liksom inte vara liten och tanig, utan du ska vara lång och stark och stor. Och, alltså dessa bilderna som man målar upp, nej.
Nej, men det står så här, psykisk ohälsa hos unga är ett stort problem globalt och har dessutom förvärrats under pandemin. Men problemet ignoreras. Och då tänker jag på, du vet, vi läste upp vad SIOP-officeren på Folkhälsomyndigheten, vad han sa, det var väl i förra avsnittet. Och då sa han att det finns inga tecken på att vi mår sämre under pandemins första år.
Nej.
Nej, men då går ju den, så Folkhälsomyndighetens rapport, den motstrider ju helt det UNICEF publicerar här.
Mm.
Så vem ska man tro på? Jag säger som det lever, vem ska man tro på?
Ja.
Vem ska man tro på?
Nej, men man får ju ta det med en nypa salt faktiskt.
Du, det sista vi måste ta upp idag, det är Ungern faktiskt. Denna diktator som media kallar honom.
Mm. Orbán.
Viktor Orbán, precis. Mm. Så i Ungern då, nygifta får låna 300 000 som helt avskrivs när man får sitt tredje barn. Barnfamiljer får 20 miljarder i skatteåterbäring. Familjer som vill renovera eller höja standard på sina hem ska kunna få generösa lån och bidrag för detta. Lånen blir amorteringsfria i minst 6 månader. Subventionerade priser på bilar för familjer med minst 3 barn. Kvinnor som fött 4 barn slipper betala inkomstskatt för resten av livet. Staten betalar av 1 miljon forinter på lånet för familjer med minst 2 barn. Jag vet inte vad forinten står i, men i alla fall. Höjda minimilöner. Ingen inkomstskatt för personer under 25 år. Även pensionärer ska få mer pengar. De ska kompenseras och hålla skadeslösa för den ökade inflationen. Så okej, okay. Jag var 21 år när jag fick mitt första barn.
Mm.
Jag köpte ett hus som vi renoverade och jag var gift. Okej, okay. Då är det så här, då hade jag fått 300 000 när jag gifte mig. Och sen avskrivs det då stegvis för varje barn man får. Jag fick ju jobba extra då fast jag pluggade och var mammaledig. Och då är det så att då hade jag då inte betalat någon inkomstskatt. Och jag tog lån. Så när jag fick dig då så skulle de ha skrivit av en del av det lånet. 1 miljon får inte det då. Vi hade fått subventionerad pris på bil. Och huset som vi köpte, som vi la mycket pengar på att renovera. Ja, då hade vi fått generösa lån och bidrag för att renovera vårt hus. Plus att jag hade då minimilön då, för att jag var ju bara 21 år och hade inte hunnit jobba.
Ja, men så är det ju.
Så jag bara tänker så här, tänk om jag hade bott i Ungern när jag fick mitt första barn.
Mm. Men det slogs ju igenom typ för några veckor sedan. Så det hade ju inte varit...
Nej, men det finns väl de som är i min ålder nu.
Ja.
Jag menar, vi har ju sett Sverige som världens bästa land.
Mm. Men which is not true.
Vi ligger långt ner på listan.
Men till exempel min bror då, din son, han har ju gift sig. Och så berättar vi det här för min bror och hans fru. Mm. De blir ju, what? Should we move there? Oh my god. De blir så här väldigt imponerade och ville typ flytta dit. Okej, men de ville inte flytta dit, men de ville ha det där systemet. Och det vill väl alla ha, hoppas jag.
Ja, men tänk, alltså Ungern är med Make Europe Great Again.
Mm.
Och de värnar om sitt eget folk. De vill inte ge bort massa bistånd och bara liksom betala massa stora globalistiska organisationer. De ser på sitt folk i första hand. Så att, och det här är så som de behandlar sina egna medborgare i det landet. Hur kan vi då säga att Sverige är så himla bra när vi har det inte närheten av så här bra?
Nej.
Ja, men jag vet hur det är att vara ung mamma utan pengar, utan färdig utbildning, tvingas... liksom köpa ett billigt hus för att ha låga kostnader, studera under tiden som jag födde 3 barn. Om vi säger att jag hade haft det här incitamentet och skaffa ett fjärde, att jag aldrig mer hade behövt betala inkomstskatt, nej, då hade jag ju såklart skaffat ett fjärde.
Men alltså det, eller hur? Och det är så fantastiskt, för det leder ju till att när folk får reda på det här i Ungern, då kommer ju de skaffa fler barn.
Ja, men för det första kommer de stanna i Ungern. De kommer ju stanna där.
Ja.
Ja, och sen kommer de ju då, jag menar tänk dig vilken skjuts. Det innebär ju att om du inte har någon inkomstskatt under 25, det innebär ju att du kanske, båda två kanske inte måste jobba heltid när du får barn.
Precis.
Nej. Men här är det så här, vi måste jobba heltid. Och jag har tänkt på det här med dagis eller förskola som man nu måste säga. Alltså det är ju, tänk att du lämnar barnet liksom 6 på morgonen och hämtar barnet 5:30 på kvällen. Ja, och sen är barnet helt slut. Och vi pratar alltså om ren förvaring. Och sen ska du hämta barnet. Ja, då måste du handla. Så när du går och handlar vid den tiden. Ja, 5, 6. Då är det ju unga som gråter. Ja men konstigt, de kanske har varit på dagis hela dagen. De är helt slut. Mm. Alltså ni vet själv när man har varit och jobbat. Man vill bara komma hem, bara pausa en liten stund. Innan man liksom gör nästa uppgift. Men de här barnen får inte pausa.
Nej.
Utan de är förvarade hela dagen. Med er, ni har gått max 9-3. Och knappt det. För jag har liksom velat ha tid med er. Och ni har inte gått varje dag. Och vi har pusslat liksom. Jobbat kväll, jobbat helg. Bara för att ni ska kunna få vara hemma i den miljön. Och ja, att man ska orka hitta på roliga saker helt enkelt.
Mm.
Så jag tänker det är så mycket i vårt samhälle som... Det är inte konstigt att var femte ungdom mår dåligt.
Nej.
Och tycker det är jobbigt. Och jag menar skolan också då. Vi har pratat om hur dålig skola vi har. Och där är det också långa dagar. Det är liksom sitta och bara matas med information. Men vi lär oss på olika sätt.
Mm.
Varför inte få vara mer i skogen eller få lära sig.
Alltså mer praktiskt.
Ja.
För ja, det tycker jag är väldigt. Man lär sig inte bara genom att läsa i en bok. Det betyder inte att vi lär oss och förstår vad som egentligen menas med informationen vi får.
Nej, men jag menar, om vi säger lågstadiet, man kan ju liksom vara ute i skogen och lära sig matte med att räkna kottar. Du kan lära dig om träd och om natur. Och du kan,
ja, alltså,
du kan lära dig ord på engelska.
Alltså vi ungdomar, ni som är äldre än vad jag är då, om ni tar ut mig i skogen, och, vilket träd är det här? Jag kommer inte kunna... Det är max ett träd jag kommer kunna säga, ja men det här är det trädet. Och det trädet kommer jag vara osäker på om det ens trädet heter så. Och det står jag för. Det är inte bara jag som tänker så här och vet om detta, utan det är nästan alla i min ålder faktiskt. Det, ja, man blir nästan rädd alltså, att man vet så lite om
alltså,
naturen.
Du blir inte i närheten lika rädd som jag blir.
Nej.
Men alltså, du vet inte att det här är en björk. Nej, det finns sådana luckor i kunskapen och luckor i svenska språket så man blir faktiskt rädd.
Mm.
Så ni som är mormor och farmor och så, prata med era barnbarn. Sitt och bara prata med dem i timmar. Lär dem vårt språk. För att barn och ungdomar, de kan inte hela vårt språk. De förstår inte vanliga uttryck som vi säger. Så jag tror vi måste sätta oss och liksom prata med varandra mer. Föra över den här kunskapen. Och sen tänker jag på alla pensionärer som sitter hemma ensamma. Alltså de behövs ju. Mm. De behövs ju hos barnfamiljer. De behövs, alltså barnen behövs ju på äldreboende. Generationsboende. Det kanske ska, alltså det kanske inte är så dumt. Jag menar här sitter de ensamma och sitter på massa kunskap och så är de liksom, nej men de...
Ja, de kan ju ha utbildningslektioner.
Ja, absolut. Om så
här, oh, wow.
Ja, men läxläsning och allting. De behöver inte ha någon lärare.
Nej,
examen.
Herregud. Alltså, de kan ju det de har lärt sig och det de kan ju.
Ja, men alltså svenska språket, baka. Visst, de kanske inte kan sätta sig och lära ut matematik. Men Nej. De kan ju lära allting annat.
Ja, men så är det ju.
Och det, om man inte kan språket eller kan nyanser i språket eller kan det här samspelet när man sitter och pratar med en annan människa. Tappar man den, man bara parkerar barnen antingen på dagis, skolan, framför paddan, framför tvn. Istället för att verkligen sätta sig och prata med varandra.
Mm.
Det är det man måste göra. Och det är det du och jag gör i den här podden.
Ja, men det är ju för den här nya tekniken har trillat in också. När man kommer till mormor, man tar upp mobilen och spelar. Och man kanske inte riktigt pratar på det viset som man kanske gjorde förr i tiden.
Nej, men ungdomar, det ser man också när de sitter med varandra. Då sitter alla med varsin mobil.
Ja, och de tar bilder på varandra. Och, ja, men det vet vi ju.
Ja, men de pratar ju knappt med varandra. De sitter ju med telefonen.
Ja, men pratar de med varandra så är det någonting som är helt obetydligt. Som man inte kommer lära sig någonting av.
Ja, men så måste det inte vara. Nu var du hård, tycker jag.
Ja, men det är sant. Det är så. Okay. Man pratar om killar, man pratar om gossip. Alltså det är så.
Okay.
Det är just fact. Alltså visst, någonting kan man väl lära sig av varandra. Det är väl när man pratar om en annan person kanske.
Ja. Ja, men du, nu ser vi fram emot. Alltså det är bara tisdag idag.
Ja.
Den 5 oktober. Och det har hänt hur mycket som helst i oktober redan.
Och det är typ 26 dagar kvar i oktober tror jag det. Det är 5 och så är det 31. Ja, precis. Ja, det blir spännande.
Det blir spännande månad där. Ha det bra allihopa.
Ha det jättebra. Hej.